Kringlaskolan är en F9-skola som ligger i ett särskilt utsatt område av Södertälje. En stor andel av eleverna har invandrarbakgrund och cirka 25 olika språk talas i skolan med ungefär 550 elever. I läslabbet arbetar skolan med att hjälpa barn med brister från lindrigare till svåra deras läs- och språkutveckling. Kringlaskolan har utvecklat en egen metod som fungerar, som bygger på Reading Recovery och Bravkod. Insatserna ska helst ges redan i första klass för bäst resultat. Metoden fungerar för barn med annat modersmål än svenska och för de som har svenska som modersmål. Här förklarar Lotta Axby, biträdande rektor F3, som är initiativtagare till Kringlaskolans läslabb, hur metoden hjälper och fungerar.
Läslabbet har vi på Kringlaskolan sedan 2010. Och jag har tillsammans med vår pedagogiska utvecklingsgrupp tagit fram det här. Och det kommer ursprungligen från en studieresa som vi gjorde till Nya Zeeland. För vi märkte att våra resultat var för låga. Och vi hade många elever med lässvårigheter. Och det här behövde vi göra någonting åt. Och då tittade vi på länder som lyckades bra med det här och hjälpa de eleverna. Och vi gjorde en studieresa till Nya Zeeland. Det var 2009. Och där åkte vi runt i olika skolor och tittade hur de jobbade med en metod som heter Reading Recovery. Och utifrån den här resan och eget jobb såklart, så tog vi fram vår egen metod och vi startade läslabbet. Läslabbet är ju i sig inte en metod, utan läslabbet är egentligen namnet på den lokal där vi bedriver stödundervisningen. Och det bygger främst på Reading Recovery och Bravkod. Och det är två olika lästräningsmetoder. Men det handlar ju om att vi vill få alla våra elever att bli läsare och komma igång med läsningen. Och för en del så räcker det med den vanliga klassrumsundervisningen, men en del behöver lite mer stöd eller mycket mer stöd. Och det får de i läslabbet. Lite kortfattat så är det ju två olika metoder. Där Reading Recovery, där bygger det på att hemmet är väldigt engagerat och man läser i böcker. Man har läsläxor, 3 läxor i veckan. Så väljer vi den metoden så hänger det på att föräldrarna har möjlighet att engagera sig väldigt mycket. Vi har ju tagit Reading Recovery och gjort det till våran egen metod om man säger. Men det är 3 tillfällen i veckan, så vi träffas måndag, onsdag, fredag. Vid varje pass då så följer man en väldigt strukturerad arbetsgång. Och det handlar ju om den här hjärngympan. Vi tar fram en ny bok och då börjar man alltid. Just det här viktiga, eleven ska aldrig lämnas ensam med sina svårigheter. Så man går igenom den boken eleven ska ha i läxa. Man pratar om bilderna, man pratar om olika strategier. Man läser den tillsammans. Sen får eleven hitta på en mening. Den skriver eleven i en bok. Då kommer man åt skrivningen också. Det kan ju vara stor bokstav och punkt. Det kan vara att den växlar ihop vissa bokstäver. Man kan läsa ut mycket av den där meningen. Sen skriver jag den på en remsa. Man klipper isär remsan och eleven ska lägga den här meningen. Då får man också, det är många elever som har svårt, de hör inte ens att det är mellanrum. Jag heter Lotta. Det kan vara ett enda ord, men det blir väldigt tydligt då att man klipper isär den här meningen. Man leker lite med meningen och sen avslutar vi passet med att träna högfrekventa ord, alltså väldigt vanligt förekommande ord. Och då har vi olika kortlekar, så att det är 30 kort i varje kortlek och då ska man klara det här under en viss tid. Och då när man har gjort det, då får man gå vidare till nästa kortlek. Alla de här små stegen av framsteg, liksom wow, nu klarar du den här första kortleken. Nästa gång då kommer du få börja på kortlek 2, då öppnar vi den asken. Hela tiden den här positiva feedbacken och peppen.
Och sen positiva förstärkningar helt enkelt.
Ja, verkligen. Och sen avslutas passet då med klistermärke. Och sen går de därifrån med en bra känsla. Både att de har gjort framsteg och också att de har fått positiv feedback och energi.
Så man kan säga att det är också det som ingår. att stärka självkänsla och självförtroende hos eleverna.
Ja.
Det blir en bieffekt kan man säga.
Hela tiden. Och sen efter det här passet då tar ju barnet hem den här boken och de ska läsa den hemma. Kanske 3-4 gånger ända tills texten flyter. Det blir också ett lite spännande moment att komma med den här sönderklippta meningen som föräldern inte alls vet vad det är för mening. Och sen bygga den hemma, prata om meningen. Det blir ju ofta en väldigt personlig mening. Och där gäller det ju också att man har pratat med föräldrarna så att det här inte blir en negativ stund och tjat och gnat och gråt. Utan det är viktigt att man sitter liksom avskilt, lugnt och ro. Kanske inte 10 på kvällen eller 7 på morgonen utan att man avsätter tid för det här. Jo, men reading recovery då när eleven läser boken, då har jag alltid ett protokoll. Så samtidigt som eleven läser så bokför jag precis vilka svårigheter, vilka läsfel den gör. Det kan ju handla om just avkodning eller att man blandar ihop bokstäver. Det kan handla om att man lägger till ändelser eller tappar ändelser. Allt det här bokförs väldigt noggrant. Och då kan man också räkna ut procentuellt hur många läsfel den gör. Då vet jag om boken är på rätt nivå eller inte. Och analysen också, vilken typ av fel gör eleven. Och det hjälper ju mig vidare hur jag ska jobba med eleven. När jag får reda på vilken typ av fel den gör när den läser.
Kan du ta bara ett exempel hur det kan se? Bara något exempel så man får lite grann en bild av.
Ja, men ett sånt exempel om vi har en enkel bok, det är kanske bara en mening, men texten är att jag har en mus, musen heter Lisa. Eleven läser, jag har en råtta, den heter Lotta. Ja, då har den ju tagit hjälp av bilden, den läser inte bokstäverna egentligen, den byter ut råtta mot mus. Det är ju en strategi och en strategi som är bra, men den tar ju inte hjälp av bokstäverna, men den har bildstöd.
Mm.
Det kan vara som vi pratade om förut, de förväxlar B och P så att bil blir pil. Det är ju en typ av fel. Man kanske gör grammatiska fel. Jag springer snabbt, det står jag springer fort. Då är det också en typ av förväntan som är positiv på ett sätt, för det visar att man har förstått texten. Av sammanhanget så kanske man förstår att det ska bli snabbt eller fort, men man tar inte hjälp av texten. Du tappar en bokstav i slutet, det är väldigt vanligt. Har man lässvårigheter så kan man ju också vända på ett ord. Man läser baklänges. Man blandar ihop ord, den och det, de som liknar varandra väldigt mycket. Ja, det är klart att målet är ju att att man ska bli en god läsare och läsa saker med flyt och förståelse. Så det är ju en helhet. Läsningen är komplex, det är många delar som ska funka. Bravkod är en ren avkodningsmetod där man tränar att få upp själva förmågan att läsa ut ord. Så de skiljer sig, där är det läslistor och i det andra är det böcker.
Okay.
Och bravkod, där krävs det inte samma engagemang hemifrån utan då sker träningen här i skolan.
Hur ser träningen ut för avkodning?
Ja, men då följer man den här metoden Bravkod och man läser läslistor. Och man läser egentligen samma läslistor vid varje tillfälle. Och ja, man jobbar med olika typer av ord och svårigheter. Men det följer också en väldigt strukturerad arbetsgång. Man börjar alltid med en hjärngympa för att få igång båda hjärnhalvorna.
Hur ser den ut?
Ja, det handlar ju om att korsa mittlinjen för att få igång både höger och vänster hjärnhalva. Så att det kan till exempel vara en klapplek där man står mitt emot varandra men korsar mittlinjen. Det kan vara en rörelselek i ansiktet. Men allt handlar ju om att korsa mittlinjen. Och det värmer man alltid upp med. Och det blir också ett väldigt välkomnande sätt när eleven kommer in i läslabbet. Då blir det lite leenden och lite skratt. Man försöker variera dem där. Och sen går man in effektivt på de här läslistorna. Och sen kan man avsluta med en träna högfrekventa ord till exempel med en kortlek, så att det blir lite avslut med lite lek och positivt.
Ja. De här läslistorna, det är, det är lite nyfiken på. Vad innebär det?
Ja, men det är just den här metoden Bravkod. Så den är ju strukturerad så att man börjar med bokstavsljuden, sen går det in på stavelser, sen går det in på ord med en vokal, och sen så ökar svårigheten successivt. Sen blir det ju också ljudstridiga ord med skeljud och ja, olika svårigheter. Men eleven märker ju att den kommer längre och längre ju duktigare den blir.
Skulle du kunna ta ett exempel med en elev som behöver stöd? Hur ser momenten ut? Hur ser gången ut?
Nej, men vi har ju utarbetat en handlingsplan från förskoleklass till nian. Hur vi screenar eleverna och hur vi gör för att upptäcka dem med lässvårigheter. Och det startar vi varje läsår med. Så direkt efter sommarlovet så lyssnar vi på alla elever och då får de läsa ord på en minut. Och då ser vi också om det är ett tapp över sommarlovet eller kanske har de utvecklats över sommaren. Men det finns ju också riktvärden då att titta på, och då ser vi de som ligger väldigt lågt. Och då får man göra en analys, vad är orsaken till att de ligger lågt och vad är de hjälpta av? Och tror vi att läslabbet då är en lösning, så ska vi då bestämma om det är Bravkod eller Reading Recovery som vi tror gynnar eleven bäst. Och är det Reading Recovery, då bokar vi ett möte med föräldrarna i och med att det innebär att de måste engagera sig mycket. Och vi erbjuder dem en plats i läslabbet. Det här är ju en satsning vi gör, så att man ska förstå att, ja, att vi gör en satsning, och då ska man också vara beredd att lägga ner tid på det. Och då skriver eleven och föräldern på ett litet kontrakt att de vill ingå i den här satsningen. Och då är det en 10-veckors period, en till en undervisning. Det är 30 minuter 3 gånger i veckan. Och sen börjar vi utifrån den nivån eleven befinner sig. Och det är ju det som är nyckeln, att hitta i just den nivån. Det får inte ligga under, det får inte ligga över. Utan Nej. Barnet ska känna sig tryggt där vi börjar.
Om man går in lite grann på momenten. Hur skulle man kunna beskriva dem mer ingående?
Du menar momenten under ett pass?
Ja, eller momenten under den tiden som eleven är med i läslabbet. Hur börjar eleven? Vad börjar eleven med?
Ja, det blir ju väldigt individuellt beroende på vilken analys vi gör av de här screeningarna. För det handlar ju om, först är det ju fonologisk medvetenhet. Medvetenheten om bokstavsljuden och bokstavens namn. Att kunna koppla det till varandra, att kunna rimma, kunna stavelser. Att kunna leka med orden. Att ta bort ljud, lägga till ljud. Och det är ju förgrunden inför läsning. Så det måste de ju ha först. Sen kan det ju vara en elev som har problem just med avkodningen, att få ihop bokstavsljuden till ord. Sen kan det vara en elev som kanske avkodar, alltså läser med flyt. Den har inget problem att läsa ut vad som står, men att förstå vad som står. Och det handlar inte bara om att man kanske har ett annat modersmål, utan läsförståelse är ju väldigt komplext. Det behövs så mycket för att förstå en text.
Vad gör ni då? Hur hjälper ni eleven då att förstå texten?
Grunden i läslabbet, för det handlar ju mycket om avkodning. För att ens komma till läsförståelse så måste man kunna avkoda. Så mycket av träningen i läslabbet är ju fokus på avkodning. Sen ute i klasserna, då arbetar man ju jättemycket med läsförståelsen. Och tar sig an en text och vilka strategier man ska använda. Men fokus i läslabbet är avkodning.
Skulle du kunna beskriva, som ni använder avkodning, kan du beskriva det lite närmare?
Ja, men avkodning är ju just den tekniska läsningen, förmågan att få ihop bokstavsljuden till ord. Och det är ju grunden för att förstå vad man läser. Så där handlar ju om att, ja, men först måste du kunna koppla bokstavsljud till tecknet, bokstaven. Sen måste du kunna sätta ihop 2 bokstavsljud och så bygga ut. Och det är ju, ja, men det är ju den här bra avkodningsträningen vi jobbar med.
Som till exempel att lära sig skillnad mellan och ljuden mellan pil och bil. Mm. Som för oss är väldigt självklara, men...
Mm. Just de två orden som du nämner, B och P, är ju två bokstäver som ligger väldigt lika varandra. Så de är väldigt svåra att skilja. Och det är klart, många elever som går i läslabbet har ju liksom specifika lässvårigheter. Så längre fram, så även fast man har blivit en god avkodare, en god läsare, så gör en elev med lässvårigheter sådana fel även senare i livet, bil och pil. Man hör inte p, b.
Nej.
De låter lika. Men annars, det är ju första steget såklart, kopplingen mellan bokstav och ljud. Nej, men förutom kunskapen från läraren som har läslabbet, så är ju det här med relation jätteviktigt. För självförtroende hos eleven, det är ju A och O. Och det är därför vi verkligen vill sätta in tidiga insatser. Många skolor upptäcker de här svårigheterna, men insatserna kommer för sent, och det är så starkt kopplat till självkänsla och självförtroende. Att få komma till läslabbet, det blir ofta ett andrum för den här eleven och någonting den ser fram emot. Det finns ju diskussioner att det är fel att plocka ut elever och att det är känsligt att gå ifrån sin klass. Men min upplevelse är att de flesta älskar att gå till läslabbet. Och det handlar mycket om att där... Det blir ett andrum, även fast vi tränar det som eleven kanske tycker är jobbigast i skolan. Så är det, den får vara på sin nivå, den behöver inte jämföra sig med andra klasskamrater. Det är en jobbig känsla där att känna att alla andra kan. Jag kan inte, man känner sig dum. Och risken är att man börjar strula eller man vill mörka att man inte kan. Och då hittar man på andra saker. Men i läslabbet, där är man själv med läraren. Jag kan föra över jättemycket positiv energi. Och viktigt också att eleven, där tävlar den mot sig själv. Eller tävlar, men den gör sina egna framsteg. Och det är viktigt att visa för eleven att den gör framsteg.
För där bidrar man till just självkänsla och självförtroende.
Ja, de flesta elever som kommer till läslabbet har ju redan, även fast vi tar tidiga insatser, så har man en negativ inställning till läsning. För det är jobbigt och det är någonting som alla andra bara kan, jag kan inte. Och det där gäller ju att vända snabbt. Så mitt motto är ju att försöka få den här eleven att älska böcker.
Hur har du några knep?
Ja, men engagemang är ju A och O. När eleven kommer in i läslabbet ska den mötas av leende och böcker. Jag vill att läslabbet ska andas böcker. Och sen självklart den här relationen. Jag är glad att se dig. Jag kommer ihåg vad vi gjorde förra gången. Nu gör vi det här tillsammans. Eleven ska aldrig lämnas ensam med sina svårigheter. Utan jag finns där för den. Och vi ska övervinna de här svårigheterna tillsammans. Sen finns det olika vägar att övervinna. Men jag finns där för eleven.
Just, det finns forskning som visar hur viktig den här första boken är. Att, den är rätt för eleven för den fortsatta läsintresset.
Mm.
Hur gör ni när ni väljer ut den första boken helt enkelt?
Just i läslabbet så bygger det mycket på att hitta rätt nivå. Ofta barn som har svårt med läsning väljer på tok för svåra böcker. Och det är också ett sätt att mörka att man har svårt att läsa. Då vill man, en elev i tvåan vill gärna hämta en Harry Potter-bok, för då är man en duktig läsare. Sen utvecklar det inte läsningen överhuvudtaget, för de läser inte, för det ligger på för hög nivå. Så i läslabbet är det att hitta en bok på rätt nivå. Sen kan absolut intresse styra. Men vi jobbar med stjärnsvenska som är väldigt tydligt nivåstegring. Så jag skulle säga att det är nästan viktigare än innehållet till en början. Att känna att barnet faktiskt kan läsa.
Hur kan ni ta reda på de specifika förutsättningarna när det gäller läsandet, läskunnigheten för varje elev? Hur gör ni då?
Ja, det ligger ju främst i lärarens profession såklart. Men vi har en tydlig handlingsplan där vi använder oss av olika tester. Vi använder oss bland annat av Legilexi på hela lågstadiet. Och det testar ganska brett, för läsning är ju så mycket. Det är ju avkodning, den tekniska läsningen. Det är läsförståelsen, det är språkförståelsen. Vi har ju väldigt många barn med ett annat modersmål. Så förmågan att behärska språket är ju viktig. Men där testar vi också hörförståelsen. Och då kan vi ju se, är det barnets egen läsning som sätter käppar i hjulet? Men om den får lyssna till texten, då förstår den. Och sen är det ju analysen av de här testerna som gör att vi kan lägga det på rätt nivå. Och då brukar jag göra så att vi lägger oss ofta lite under nivån så att eleven känner sig trygg och att det faktiskt blir roligt. Och så kan man ganska snabbt stegra, och då blir ju det ett synligt wow, nu kan vi gå upp en nivå. Och då blir barnet glad och får lite självförtroende.
För er metod är just att ha mätbara resultat. Är det någonting, för ni har de här staplarna som visar utvecklingen. Jag förmodar att ni visar eleverna hur eleven utvecklas. Att det, jag undrar, hur reagerar eleven då?
Ja, nej, men det är ju den resan som är fantastisk att få vara med om. Och jag brukar säga att jag blir minst lika glad som eleven, tror jag, när den gör framsteg. Och det är ju där den här resan handlar om på något sätt, att man gör det tillsammans. Men vi har ju lite, till exempel efter varje pass, som jag sa, de kan uppleva att det är jobbigt att läsa, men de vill gå till läslabbet. Men efter varje pass, om de har kämpat bra, så får de välja ett klistermärke som vi sätter upp. Jag har en bild av dem och där samlar de klistermärken. Det blir också en väldigt positiv avslutning av passet. De älskar ju klistermärken. Och där växer också fram, tänk dig sen efter de här 10 veckorna, då är det här pappret fullt av klistermärken. Det blir tydligt att de har kämpat. Sen får de här diplomen där vi mäter till exempel avkodningen. De får läsa ord på en minut i början när de började i läslabbet och i slutet. Det blir ju oftast en väldigt stor förändring. Och det där tycker de ju är fantastiskt att se. De är ju överlyckliga över de här diplomen. Det blir så synbart med staplar. Vi kan också göra så att vi ibland avslutar passet med en kortlek med högfrekventa ord. Och så tar vi tid. Då får de också mätbart. Wow, förra gången tog det 35 sekunder att läsa 30 ord. Nu är jag nere på 27. Det blir den här lite tävlingsinstinkten, kämpaglöden.
Men som du säger, de tävlar med sig själva.
Ja, och det är ju det på något sätt. In i läslabbet glömmer de bort sina kompisar och jämför att alla kan mycket bättre. Utan där är det jag och dem.
Vilken är den främsta utmaningen för eleverna?
Nej, men främsta utmaningen för eleverna upplever jag är kanske inställningen till böcker. Och brottas med den här känslan. Jag är dum, varför kan inte jag? Alla andra bara lär sig. Och jag får kämpa så otroligt mycket. Det är nog främsta utmaningen, att få eleverna att verkligen vilja ta tag i det här tillsammans med mig.
Ja.
Istället för att mörka eller hitta strategier för att slippa läsa. Jag menar, det finns ju exempel där elever först på högstadiet upptäcks, för de har liksom hittat vägar att komma undan och visa att de inte kan läsa.
Är det någon form av skam?
Ja. Och så är det ju ofta. De som får kanske en dyslexidiagnos senare i livet, de pratar ju ofta om det, just den här skammen och hur man har skämts och hur man blandar ihop läsförmågan med intelligens och tror att man har varit korkad. Så att när diagnosen kanske kommer, så blir det en befrielse att man får en förklaring. Nej, men jag var ju inte dum i huvudet.
Nej.
Vi har en del elever där föräldrarna kanske inte kan läsa, eller där barnen är bättre på svenska än vad föräldrarna är, och det gör det svårt med läsläxor till exempel. Och ja, det försvårar ju situationen. Men de flesta av våra elever är ju födda här i Sverige.
Jag läste att det är väl 25 stycken hemspråk här. 550 elever ungefär. Att det finns en fördel att det är så många hemspråk, för då måste eleverna prata svenska med varandra.
Ja, vi värnar ju om att när vi är här i skolan, då pratar vi svenska. Och det finns ju olika anledningar till det, såklart. Men det är ju många som kanske pratar svenska i skolan, men hemma har de ett annat språk. Och vi uppmuntrar ju att man ska vara duktig på sitt modersmål och modersmålsundervisning. För har man ett bra modersmål eller ett starkt modersmål, då stärker ju det svenska språket också, om man har lättare att ta till sig ett nytt språk. Så att det är egentligen positivt.
Hur motiverar ni föräldrarna?
Ja, men det är ju som det här som jag sa, om vi bestämmer att eleven ska erbjudas en plats i Reading Recovery.
Okej, det är kontraktet då?
Ja, och att man bjuder in föräldern tillsammans med barnet. Och då är det ju viktigt att prata om det här, att vi är liksom hejaklacken, den peppande, och det blir lika viktigt hemma. Sen har vi en kontaktbok mellan hem och skola som vi skriver i efter varje pass.
Okay, ja.
Och den här boken ska också vara positiv för barnet. Om föräldern skriver till exempel, åh, Kalle tränade jättebra igår, han läste med jättefint flyt. Om det är negativa saker, om det blir mycket tjat och gråt, då ska det inte skrivas i den här boken, utan då ber jag föräldrarna att kontakta mig direkt istället. För det ska också bli det här positiva mellan hem och skola. Och jag skriver en liten hälsning hur dagens pass har gått, eller om vi kanske är tränat ord med B och P, då kan föräldern veta det. Så att vi, samarbetet blir ju jätteviktigt där.
Ja. Och det bygger från början på det här kontraktet då?
Ja. Så det har ju hänt, om vi märker, om föräldern säger att ja, men jag har jättesvårt med läsningen själv, eller jag känner att jag har inte tid det här. Nej, men då tar vi en annan metod, då är det inte värt, för det här är ju en stor satsning vi gör. Så inte föräldrarna med till 100%, nej, då väljer vi en annan metod. Till exempel BRAV-kod, som blir ren avkodningsträning och som sker i skolan. För det är ingen idé att göra Reading Recovery halvdant.
Hur länge sträcker sig, om en elev får vara med i läslabbet, hur länge sträcker sig perioden i läslabbet?
Ja, men generellt, det kan ju vara lite olika, men generellt så är det 10 veckor, 3 gånger i veckan. Och det gäller både Reading Recovery och BRAV-kod. För det är ju ingen quick fix, utan det här krävs ju nötning och träning. Så att det brukar vara en lagom period, och så utvärderar vi. Antingen så har vi nått det målet vi vill och då avslutar vi, eller så påbörjar vi en ny period.
Är det ofta så att det kan vara en eller två eller tre saker som eleven har svårt med, och när eleven har löst det, så, ja, så fortsätter utvecklingen, ja, den kan fortsätta i vanliga klassen då. Kan det vara så?
Absolut. Det finns ju de som bara går en period i läslabbet och sen behöver de ingen mer hjälp ända upp till 9:an, utan de behövde den här extra skjutsen och intensiva träningen. Och då har de ju egentligen inte några lässvårigheter, utan det behövdes mer träning som den av olika anledningar inte har fått. Men sen finns det ju de som går i läslabbet från årskurs 1 till årskurs 3. Och då är det ju viktigt, om vi märker att det var inte bara lite extra träning eller den här skjutsen, då måste vi hjälpa dem vidare. Och då får göra en utredning för läs- och skrivsvårigheter. Men det är ju inte utredningen i sig som är viktig, utan det är ju det här med tidiga insatser. Oavsett om man har en diagnos eller inte, så ska man få stödet. Och det ska komma tidigt.
Och tidigt är att ni försöker fånga upp dem redan i 1:an då, eller?
Ja. Och allra helst redan i förskoleklass börjar vi ju kolla upp den fonologiska medvetenheten. Där jobbar vi med Bornholmsmodellen, så vi börjar ju redan se där. Men en plats i läslabbet är från årskurs 1.
Bara kort, jag blir nyfiken. Den modellen som just nu nämnde, vad innebär den när ni fångar upp elever tidigt?
Ja, men Bornholmsmodellen, det är ju mycket att jobba det här med bokstäver och ljud och lek med ord. Du har ordet sola. Vad händer om du tar bort A? Vad blir det kvar? Eller du har gås. Lägg till smör framför. Alltså att bolla med bokstäver och ord.
Mm.
Det är ju den fonologiska medvetenheten. Att kunna rimma. Hur många ljud hör du i får, att kunna särskilja då att det är 3 ljud, eller att sätta ihop ljud. Vad får du om du tar b I-L. Och det där tycker vi som självklart, men många barn har ju väldigt svårt att sätta ihop ljuden. Men där lek med ljud och ord jobbar de ju jättemycket med i förskolan. Och där börjar man ju se de eleverna som kanske kommer att ha svårigheter med läsningen.
Det är förskollärarna då som fångar upp barnen som, ja. Ja, som har de här svårigheterna.
Ja, man börjar ju upptäcka redan där. Sen lär vi oss ju i olika takt såklart. Och som sexåring så är man olika mogen. Men det är ju där vi börjar se varningsklockor. Och då är det viktigt att de får stöd snabbt.
Mm.
Nej, men jag tänker att det är oerhört viktigt. Oavsett vilken lärare man är och vad man undervisar i, så måste alla ha kunskap om lässvårigheter och dyslexi. Det finns ju tyvärr lärare som tänker att det hör till ämnet svenska. Men dyslexi följer det ju i alla ämnen. Och anpassningarna behövs. Så oavsett om du undervisar i spanska eller matte, så behöver en elev med dyslexi anpassningar. Och det är viktigt.
Som en sista fråga. Eftersom du har grundat Läslabbet.
Mm.
Vad är du mest nöjd, stolt med?
Det är inte jag ensam som har grundat det. Men Nej. Jag är en stor del av det. Nej, men jag har ju jobbat i Läslabbet i 10 år. Och jag har verkligen älskat att jobba där. Just att få vara med på den här resan från en elev som inte tycker om böcker, som med dålig självkänsla, till att komma inskuttandes i Läslabbet, leendes, skutta ut därifrån och liksom känna sig glad och att den faktiskt klarar saker. Att jag har fått varit med och påverkat den elevens framtid och ta till sig kunskap, det är jag oerhört glad och stolt över.
Ja, men tack så mycket Lotta Axby för att du hade tid att bli intervjuad.
Tack så mycket.